Varmt välkommen är du Linda Kov på Pirate Rock och självklart där poddar finns. Hallå Linda!
Hallå, vi sitter på Coco Rock.
Det gör vi. Ja. Och vi har ju faktiskt fått parasoller över oss här idag för att det är ju fruktansvärt varmt där inne.
Ja, inomhus sitter vi.
Inomhus sitter vi och det är ju som en liten djungel här, men det är ändå trevligt med massa folk som sitter och käkar lunch.
Ja, det är så trevligt.
Undrar vad fan vi håller på med och...
Så tar vi en god lunch sen.
Ja, precis. Vi har ju faktiskt med oss vårat favoritprogram, en gäst idag.
Ja, det har vi.
Ja, vill du tisa lite om vad som kommer hända?
Ja, han har en lång CV som skådespelare. Han är känd som för roller som i Vår tid är nu, Molanders, Göta kanal. Han har varit med på Spåret. Han har haft parhäst Kjell Wilhelmsen som har varit gäst hos oss.
Stackars vår gäst idag. Alltså. Haft Kjell som parhäst, det kan inte varit lätt.
Men numera så driver han ett bageri.
Okej.
Okay. Ja. Och jag vet inte, han kanske också skådespelar fortfarande. Vi får prata om det när han får komma in.
Det här kan ju bli rätt spännande faktiskt, ja. Med tanke på att det jag tror att den här han har väldigt många strängar på sin lyra. Och,
Det har han, för att jag har ett långt manus idag med allt han har gjort inom film och serier.
Ja, och det är bara film och serier. Sen vet vi inte, det kanske blir... ja, han kanske har en egen OnlyFans. Det vet man inte heller. Man, alltså, det finns mycket. Och,
nu vill våran gäst prata, tror jag.
Gästen sitter och skakar på huvudet och undrar vad är detta? Vad har jag hamnat någonstans? Och det här är som sagt Eddie och Linda Show. Vi sitter ju på Coco Rock och vi har ju gjort några avsnitt här tidigare.
Det här är fjärde avsnittet vi gör här.
Vad är detta för ställe vi sitter på?
Vi sitter på en lunchrestaurang i Mölndal som enligt mig har världens godaste lunch. Mm. Ja. Eller i alla fall Sveriges godaste lunch.
Sverige. Världens godaste lunch går ner till Sveriges godaste lunch.
Nej, det är världens godaste. Och de har så trevlig personal och det är mysigt att vara här.
Och nästa gång så kommer vi kanske ha fått smaka på våran dagens gäst nybakta bullar.
Åh, herregud. Ja.
Det hade ju inte varit dumt. Mm. När vi kommer tillbaka så ska ni ta reda på vem det är vi har i heta stolen. Pirate Rock 95.4 and 90.7. Varmt välkomna tillbaka till Eddie och Linda Show. Ni lyssnar ju på oss både på där poddar finns och på Pirate Rock. och våran gäst.
Ja.
Våran gäst.
Skådespelare och bageriägare.
Med ett egentligen ett dubbelnamn får man säga.
Ja. Ja.
Erik Eriksson.
Tack så mycket. Jag bugar bockar.
Ja,
nej, men man kan ju tro att man stammar när man säger mitt namn. Erik Eriksson. Men det gör man ju inte. Jo, tack, det
var
fint.
Ja. Var det föräldrarna som hade lite taskigt?
Nej, men tredje ungen, vad fan ska man göra? Alltså, det var nära faktiskt att jag skulle heta Värebacka. För att farsan sa alltid det, hade I varit tös till mig och min storebror, hade I varit tös eller hade I ätit Frillesås och Värebacka? För farsan är från Fjärås och syrran heter Åsa. Så att det blir liksom Fjärås, Åsa, Frillesås, Värebacka längs med stambanan där.
Och just Värebacka är ju inte någon vidare metropol.
Ja, nej, men tjena, Erik Eriksson, inte Värebacka Eriksson. Ja. Fan, ska man lägga till? Jag heter ju Danger i mellannamn också.
Jag ska skriva in Värebacka i telefonboken när du ringer.
Ja, men skriv Danger istället. Because Danger is my middle name.
Oh.
Ja, det hörde jag en historia om. Det var lite roligt. Du har lagt till det själv.
Ja, visst.
Och varför gjorde du det?
Nej, men because Danger is my middle name. Och det är ju verkligen inte en så jävla tönt. Och då tyckte jag så roligt. Fan, jag ska lägga till det någon gång. Och sen gjorde jag det. Så Erik Gunnar Danger Eriksson.
Ja.
Eric Gunnar Danger Eriksson.
Du skulle kunna vara rösten till de här reklamerna på amerikanska filmer, hörde jag nu.
Om du visste hur mycket röster på reklam som jag gör och ni har hört utan att veta om att det är jag.
Ja, det är så. Ja.
Alltså, nu, till exempel idag, det är måndag va?
Ja.
Då är ju bageriet stängt. Och jag ska vara ledig på måndagar. Men jag rusade ju hit direkt från en reklamfilm eller reklamradioinspelning. Det är det jag gör på måndagarna. Ja. Så att jag är ledig men kör reklamradio och information. Alltså sånt där. Så det är ju sådana gig man gör också.
Är du bra på att vrida till rösten?
Ja, jag är ganska bra på det.
Ja.
En gång så gjorde jag ett barnspel. Då var det 42 olika röster i det spelet. Och jag vet inte, man sparar ju in naturligtvis på att använda en sån som mig. Och till slut var det så här. Det är slut på röster.
Man kan ju vara lite rått.
Eller den stora, farliga, varma björnen. Och till slut så bara, du ska vara en trafikpolis här. 42 rösten. Vad fan ska jag göra? Jag får härma Carl Bildt eller någonting. Så var där vi liksom
landade. Det var du
landade.
Som gjorde alla 42.
Ja, det var bra att vi stannade vid stopplikten.
Sådär, ja. Men är du även bra på att härma andra kändisar?
Nej, det är skitdålig på.
Ja. Dialekter?
Ja, dialekter är jag ganska bra på.
Ja, okay.
Mm. Allt utom... Alltså, såhär, när man pratar om Norrland... Du är liksom halva Sverige. Det är så många olika dialekter. Så där blir det bara någon slags mishmash. Och det blir inte bra någonting.
Nej, okay.
Men jag älskar ju västgötska. Det är ju mina rötter. Ja. Morsa är för Tidaholm.
På slätta.
Ja, visst du. Så att det gillar ju jag, västgötskan. Och skånskan, min fru, är från nordvästra Skåne.
Nej, men hulflabben då.
Ja, det får man vara tyst. Så man inte åker på något. Ja. Shit, förlåt, var vi någonstans?
Ja, men du var duktig på det.
Att prata mycket.
Men du läser också in böcker, va?
Ja, det har hänt. Jag läser inte in så mycket böcker nu, för det tar så lång tid. Ja. Och nu hinner jag absolut inte läsa in böcker. Det vill man helst göra liksom i ett flöde, så att man får till det. För om det är en massa uppehåll i inläsningen så blir det ingen bra.
Nej,
men det tar så jävla tid att läsa in böcker. Först ska man läsa boken, sen ska man läsa den en gång till för anteckningar, sen ska man läsa in det. Oh, det är jobbigt.
Okay.
Jag beundrar de som gör det.
Vilken är din senaste lästa bok själv?
Det måste varit något jobb. Här ska man liksom säga något så här,
Nobel.
Nej, men Dostojevskij, så är det.
Ja,
Dostojevskij. Ja, jag är också besserwisser. Ja.
Messersmitten menar
jag. Ja, precis. Nej, men här ska man ju dra till med någon Nobelpristagare, men jag gör inte det, för att jag läser väldigt, väldigt sällan böcker själv. Jag är en usel bokläsare.
Ja.
Så att
blir det mycket receptböcker?
Alltså, ett tag så läste jag bara kokböcker. Alltså hade jag liksom en stor trave, men det gick ju inte, man blev bara hungrig på kvällen. Och så, jag gör en liten macka. Så, nej, men ja. Så att nej, jag är usel läsare.
Men då har ju du faktiskt så här att vi kommer komma till detta senare.
Ah, ja,
men
fan, har du bort mig nu?
Men vi vet ju också att det kan ju ha varit en fördel när du läser en massa kokböcker. För vi vet ju att inför en roll, och vi ska inte prata om det ännu, men så åt du upp dig 27 kilo.
Ja, ja, ja.
Det tar ju en kvart för mig ungefär att äta upp mig 27 kilo.
Men för oss andra är det lite jobbigare.
Ja.
Ja. Och framförallt att gå ner, tänker jag.
Men startar bageri så går det fort.
Ja. Men då läste du mycket kokböcker när du bulkade upp dig. Ja, det här är underbart. Ni hör ju att vi kommer ha hur mycket frågor som helst till Erik Eriksson, som är bagare, skådespelare och allt i allo. Vi är strax tillbaka. This is real rock and roll music. Pirate rock. Jajamensan, är du Linda Show, och vi sitter på Kockorock och spelar in med Erik Eriksson. Och
Klippen har hejsan.
Ja.
Var... Är det någon kvar?
Alla undrar ju vad fan är detta frågan om idag. Du, enkel fråga.
Kom igen.
Din uppväxt i skolan, alltså...
Åh herregud, vilken skola tänker du på? Ja, tänker du på den i England, eller tänker på den i Sollentuna, eller i den i Täby?
Ja, men vi tar den som var värst.
Nej, men värst var nog fan högstadiet. Det tycker jag var fruktansvärt. Det vill jag inte ens gå in på. Det var vidrigt. Nej, det var bara vidrigt. Jag kommer inte den så. Men grejen var så här.
Ge mig adressen till dem sen.
Nej, vi tar det sen. Men däremot, så jag började skolan när jag var 4,5 i England. Då gick jag i en skola som heter Tinthurst. Tinthurst Pre-Prep School.
Var ligger detta någonstans i England?
I Tadworth, Surrey. Ja. Just south of London.
Okay, ja.
Och då hade de en tagline som var Tinthurst School, we make young men out of your boys.
Oh.
Så det var en riktig, där hade man skoluniform. Du vet, det var shorts och kortärmad skjorta. Och ni vet, Charles Dickens. Mm. Han har ju skrivit några riktigt odödliga klassiker. Alltså som... till exempel då, Nightmare Before Christmas heter den inte, utan heter Christmas Tale. Ja, ni vet vilka jag menar, den med Scrooge och sådär. Då är det vinter, det är kallt, det är snöigt i London liksom. Grejen var att när han var liten så snöade det 3 vintrar i rad. Sen har det inte snöat och varit kallt i London sen 1980, 81 och 82. Vem var tvungen att gå till skolan i shorts när det var 20 grader kallt? Så morsan ringde till rektorn och bara skällde ut dem. Kan du skicka iväg barnen i shorts till skolan? Det är ju fan 20 grader kallt. Hon svor nog inte, men ändå. Då svarade rektorn här, they've got duffels, don't they? Det var det enda svaret de fick. Så det var bara, ja. Alltså grejen var att där var det liksom, där var det disciplin, det var ma'am, sir, good morning, assembly, det var sån riktig jävla snortajt disciplin. Och så kom jag till svenska skolan där det inte fanns någon, började liksom hoppade över ettan, för jag kunde ju redan både läsa, skriva, 12-ans gånger tabell, allt det där kunde när man var 7 år, för det skulle man kunna. Det bara var så.
Var det då du flyttade tillbaka till Sverige?
Ja, precis. Ja. Bodde 3,5 år i England.
Mm.
Och så Och där liksom man kastade stolar omkring sig och sa inte Mrs. och efternamnet till läraren, utan det var liksom Frölan, och jag tyckte det var så konstigt, och det här följde med mig hela tiden. Jag var ju den enda på skolfoten, man kollar i åttan, som sitter med slips fortfarande. Ja. Jag fattar att man kanske mobbar den här killen, men ändå. Alla andra killar, de hade ju antingen jeansjacka och läderväst, eller läderjacka och jeansväst, och liksom, vare sig de var hårdrockare eller syntare, det spelade, det var samma. Och så satt en tönt, och så hade alla liksom hockeyfrilla, och så satt en tönt längst fram med slips och hade så här crew cut.
Och rak i ryggen.
Ja, det var jag. Ja. Och minst, alltså jag var ju minst sen i utvecklingen, ett år yngre än alla andra. Fattat att man bonkar på den killen, såklart.
Det var så, eller det var
ja, ja, gud, supertönten och minst. Och det har jag fortfarande lite problem med ryggen med idag. Men ja, så att det är därför som
men, jag, inte... men jag känner en kille som kan hjälpa dig med
ryggen. Ja, det är bra, det är bra, ja. Det är bra.
Men då är ju frågan, när, eftersom du har bott i England, när du pratar engelska,
ja.
För jag då pratar ju amerikansk engelska.
Yeah.
Det är ju det jag har lärt mig från
American accent. Yeah.
Men du pratar brittisk
ja,
engelska.
Det var ju mitt första, alltså, nog för att jag pratade svenska när jag flyttade först till Italien och sen till England. Men i England så pratade vi bara engelska, så jag skulle säga att engelska är mitt första riktiga språk.
Ja.
Sen så när vi flyttade tillbaka till Sverige så var det ju svenska som gällde, men mormor och morfar förstod ju inte vad vi sa, för vi kunde inte prata svenska och mormor och morfar kunde inte engelska, så att det blev ju liksom ja.
Hur hamnade ni i England? Eller varför
det var farsans jobb, han jobbade på kommer ni ihåg Kodak? Det som en gång var, de hade 800 anställda bara i Stockholm, idag har de 5 anställda i hela Norden. Men då var det ett stort och rikt företag. Farsan ville jobba på kontoret i Milano. No problem, vi betalar allt. Och sen efter ett år sa han, skulle vi jobba i Londonkontoret? Vi skickar iväg dig. Betalade liksom för våran den här pre-prep-skolan och allting.
Snyggt.
Ja, så jävla mäktigt.
Men London då, som är en av fotbollens huvudstad.
Ja, fotboll, hockey, jag fattar inte ens vad du pratar om. Jag
totalt, ingen sport alls?
Totalt ointresserad.
Varför?
I could not care less. Jag förstår, eftersom jag inte förstår sporten. Jag har också vuxit upp med en, eftersom jag inte växte upp med mamma, för hon dog när jag var liten, så har jag vuxit upp med en otroligt sportointresserad pappa. Och jag tror att man får med sig det mycket från sina föräldrar liksom. De tar med en på evenemang eller sådär. Kan vara naturligtvis i skolan också. Men nej, det var så. Jag tycker det, jag förstår det inte.
Men du höll inte på med någon sport när du var liten?
Nej, det fanns, det var ja, skytt möjligtvis att farsan tyckte det var okej.
Ja, som sagt, ingen sport helt enkelt.
Nej, precis. Exakt. Vi seglade lite grann också, liksom, men det är ju inte heller, alltså vi idrott, sport, det var ingen liksom tajsegling, utan det var liksom luta sig tillbaka och på med autopiloten. Och...
Jag ska hjälpa dig att bli brottare på äldre då.
Ja, precis. Ja. Vad var det nu jag skulle göra?
Sjukt upptagen här framöver.
Till bageriet. Nej. Ja.
När vi kommer tillbaka så ska vi gräva mer i Eriks idrottshistoria, för det här måste vi få ordning på. Pirate Rock.
Tjena, det här är Tobbe från Nestor och ni lyssnar på Pirate Rock. Juhu!
Ja, vi sitter ju här på Kock och Rock och Erik.
Ja, men vi har jag gjort. Fan, nu är det.
Det var det där med sporten, va? Jag är helt knäckt.
Ja, jag var en lovande löpare i England. Men
var det för att du blev jagad av folk och sprang
som
fan?
Nej, men sen när vi kom tillbaka. Nej, men det var väl för att det inte var någon annan som var... Jag vet inte.
Men har du hållit på med någon sport på liksom när du blir äldre?
Nej.
Inte alls?
Jag tycker det är jättetråkigt, säger du.
Nej, men Erik.
Vad fan? Jag tycker inte det är kul att tävla. Jag tycker inte det är kul att idrotta.
Nej, fast du cyklar till jobbet.
Ja.
Eller gjorde?
Jag fram till att cyklarna blev stulna. Mina jättefina, bra cyklar. Då gick de bara in och klippte alla lås som fanns och plockade det som var dyrt.
Nej.
Jo, men alltså cykla så här. Ja, jag tycker de rör på mig. Ja. Men jag tycker inte om att tävla, idrotta. Jag cyklar ju till Stockholm tillbaka med min pöjk för att...
Ja, samla in pengar, va?
Ja, vi samlar in pengar till en ADHD-förening, eller en förening som heter Attention. Det handlar inte bara om ADHD, utan det är en förening som arbetar för att sprida information och kunskap om neuropsykiatriska funktionsvariationer hos människor ut i samhället. Mm. Fick vi ihop 60 lax nästan.
Men gud vad roligt, när gjorde ni detta?
2018.
Var det ni två eller var det fler som cyklade?
Ja, grejen var att vi skulle inte samla in några pengar.
Aha.
Utan vi skulle liksom cykla till Stockholm och tillbaka, så skrev vi lite om det på Insta. Och så var det någon som skrev, vart ska jag skicka pengarna? Jag bara, vilka pengar? Men ska vi samla in till något? Nej. Ja, i och för sig. Så pratade jag lite med min pöjk om det. Han bara, kan vi göra. Så vi började, så tänkte jag så här, om jag matchar med lika mycket som vi får in. För jag tänkte, kanske får in 10 000, det är bra, det har jag råd med. Vad jävla tur att jag inte skrev att du skulle matcha det, för 60 lax hade jag inte haft råd att gå in med.
Nej.
Hur gammal var din son när ni cyklade?
Var han 15? Här hade han fyllt 16. Han skulle fylla 16 det året. Ja.
Kul!
Ja, så jävla mäktigt av honom. Vi cyklade 10 mil om dagen liksom, på... Bra hojar visserligen, men ändå. Ja.
Rekommenderar du föräldrar att göra sådana äventyr med sina barn?
Ja, det är väl klart. Mm. Alltså, har man tid och möjlighet, det krävs ju en del. Sen måste man inte cykla. Man kan ju liksom hitta på någonting annat. Och det måste inte vara liksom... Jag ska ju alltid ta i så jävla mycket och hålla på att cykla 100 mil till Stockholm och tillbaka. Och sådär. Och det kräver ju också att... Vi bodde ju inte i tält, utan vi bodde på att vandra hemåt. Mm. Så det kostade ju en del.
Ja.
Men jag använde inte en enda krona av de insamlade pengarna till den resan.
Nej,
det ska
bra.
Jag säga. Utan det gick raka vägen dit.
Mm, vad fint.
Men ja, jo, att spendera tid med sina barn, alldeles oavsett vad det är ju alltid bra. Och då säger jag hellre mer tid än kvalitetstid.
Mm.
Kvantitetstid är alltid bättre än kvalitetstid, oavsett vad folk säger.
Mm. Varför?
Därför att tiden gör att du får ett förtroende sinsemellan. Och tystnaden och långsamheten och bara tillvaron tillsammans är viktigare än att man gör spännande och roliga och fantastiska saker.
Mm.
Så att det är, därför så kan man, det är lätt att säga. Jag förstår också att man inte allt har, alltså, så här, med det sagt, man måste inte alltid göra fantastiska saker med sina barn när man har tid. Men det kan man naturligtvis göra ibland. Men att bara finnas där är viktigare än att man gör spektakulära saker. Så ska jag vilja säga. Mm.
Jag tror att många som speciellt separerade föräldrar har den att nu ska jag få mitt barn den här helgen. Yeah. Då måste jag ha det. Det måste vara roligt hela tiden.
Kan också vara en skuldkänsla eller vad som helst.
Ja.
Och det är naturligtvis är det så. Och det är klart man ska göra roliga saker. Mm. Men det kravet tycker jag man kan släppa.
Mm.
Och bara se till att finnas.
Jag separerade när min son var 10 månader.
Mm.
Och när han blev lite äldre, att två och ett halvt år, så då fick jag den ångesten att nu kommer han på fredag och vi måste ha roligt måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag.
Mm.
Alltså vi måste verkligen göra så att han kommer ihåg att han har roligt hos pappa.
Mm.
Men sen så var det ju någon bättre människa som sa att men vi måste ju ha tråkigt också.
Ja, precis. Klokt sagt.
Lära sig ha tråkigt tillsammans. Acceptera varandra även och gnälla och grina på varandra lite också.
Mm.
Och det, nu har vi bara tråkigt tillsammans typ.
Men jag kan tänka mig att det också kan bli rätt jobbigt.
Nu är min son 16 och vi har hittat en gemensam nämnare och det är just styrketräning.
Ja, vad kul!
Ja. Så vi tränar som dårar tillsammans och han är med mig och hjälper mig i min satsning och jag hjälper han i hans uppbyggnad. Så att vi har hittat en gemensam nämnare.
Mm. Ja, roligt.
Mm. Ja. Kör.
Karriären tidigt.
Ja.
Skådespeleri.
Ja.
Ja. Varför blev det just skådespeleri? Vad var det som...
Det fanns inget annat som lockade. Alltså, det var verkligen... Det var det enda jag ville. Och den där, tillbaka till den där skolan i England.
Ja.
Där så var det så här julspel. Och där man skulle alltså nativity play som det heter då, Josef, Maria, Jesus barnet. Det var liksom när vi gjorde det, jag tyckte det var så fruktansvärt roligt och då var jag 5 år. Jag spelade stjärngosse första gången. Andra gången var jag åsna och tredje gången så fick jag vara Josef.
Men redan då kände du att det här är min grej.
Ja, jag tyckte det var så jävla kul. Jag vet inte vad det var som var så kul, men sen dess har jag inte gjort något annat.
Men var du klassens clown också?
Ja, sen blev jag det. Sen började jag det återigen där med högstadiet med mobbingen. Då började det ett sätt att få slut på mobbingen genom att bli liksom klassens clown. Sen slog ju det över gymnasiet. Fan, jobbig kille man blev. Men skulle alltid bara dra fram ett garv någonstans.
Mm.
Men ja.
Är du så nu också när du går bort och går på middag? Är
när
du
jag
ensam?
Går bort.
När du
går.
Snäll,
tack. Då har vi ingen gäst kvar.
Ja, det är klart. Man måste ju hålla igång för fan festen. Det är ju ens uppgift.
Ja, du är
ibland
ensam.
Blir lite mycket, och ibland ska man tröttna på sin egen röst, såklart. helt enkelt. Men då är det viktigt att komma ihåg, Erik, ställ frågor också.
Ja, okay.
Berätta inte, håll inte bara långa föredrag om dig själv. Det är ganska bra på att liksom fråga andra också om saker. Ja.
Under pausen så ska vi prata lite om tv-serien Storstad som Erik gjorde sin skådespelardebut i. Och vi är strax tillbaka. Pirate Rock 95.4 and 90.7. Storstad.
Ja.
Göteborg.
Ja.
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 Ja. Berätta mer om just när du gjorde din debut.
Så ja, Storstad. Ja, precis. Det var ju en tv-serie som spelades in i en del minns det, andra minns det inte. Det kom liksom mellan varuhuset och rederiet. Det var den första recensionen som kom i tv var töntigt som man skriker, pinsamt som man skäms, lägg ner skiten omedelbart och såna grejer.
Gör inte det men, ont att få dem?
Nej, vad fan det stod om i tidningen, lägg av. Det var ju fan, oavsett vad fan det stod. Jag sparade de där, klippte ur och sparade.
Ah, ah,
kolla!
Det. Aha.
Det står om mig, mitt namn står. Den, oavsett om de var bra eller inte, det sket jag fullständigt i. Nej, men storstad, det var en sån här såpa liksom. Man gjorde ett försök att göra liksom halvtimmesavsnitt enligt engelsk modell. Mm. Då pratade man att det fanns två olika sorters såper. Amerikansk, alltså som Dallas eller Dynasty eller Maktspel, ja, som var då varuhuset och rederiet. Eller de engelska varianten som var som Goda grannar och Stort. Alla som är under 45, bara, vad är det han pratar om? Men vi andra som fortsätter att lyssna på ålderdomshemmet, vi minns de här programmen.
Det är lite som Sten-Åke säger det, eller?
Ja, hör du med det från timmer hit? Nej, fan, jag kan inte härma honom. Det går ju inte. Nej, han pratar inte så. Skitsamma! Och var jag någonstans? Storstad.
Ja, detta var ju redan som 16-åring då.
Det var som 16-åring. Ja. Och då kan, brukar när folk lägger, tittar så här lite kisande och säger, jag känner igen dig, så säger jag, ja, jag har varit i ett vardagsrum i 30 års tid. Va? Ja, den där lilla burken, du vet. Jaha. Och det är 30 år sedan. Det var på gymnasiet. Och det var väl... det var ju helt fantastiskt, såklart. Mm. Omvälvande och spännande och sådär.
Vad tog du med dig därifrån som du har tagit med dig resten av karriären?
Se till att vara förberedd. Mm. Se till att du var snäll. Se till att... ja, men teamandan, alltså att teater och film och tv-serieinspelningar, där har man bara varandra. Du har liksom ingen annan. Så man, är man inte en teamspelare så kan man lika gärna hälsa hem. Mm. Alla skådespelare som är liksom självupptagna, eller det händer ju att man är det utan att man kanske vet om det ens. Där går det liksom sakta men säkert ut för. Mm. På olika sätt. Antingen att man inte får jobb mer eller att man liksom... på något sätt. Medan alla som är teamspelare går det ganska bra för. Mm. Så att det har jag verkligen fått med mig. Mm. Och var förberedd. Det, är liksom, det gäller ju allting egentligen.
Men när du får ett manus framför dig, alltså vad det än gäller, hur lång tid tar det för dig innan du har liksom, måste man memorera allting eller läser man på?
Det beror ju helt, alltså jag, som tur har jag jättelätt för att lära mig text.
Ja.
Och det har jag också fått med den här med att jag började så tidigt, så att vi har med mig en slags teknik. Mm. Det beror ju, alltså, om du ska spela teater så är det ju liksom en lång föreställning på kanske 3 timmar. Oftast är det ju inte man själv som pratar hela tiden, men att komma ihåg en text är liksom den minsta delen egentligen av arbetet. Det kräver mycket arbete, det kräver mycket tid, men det är den minsta delen av arbetet. För att kunna komma ihåg en text så måste man ta reda på varför säger jag de här sakerna, som varför säger den här personen de här sakerna, varför säger den just de sakerna och varför känner den sig tvingad att säga just de här sakerna och inte någonting annat. Mm. Ibland det kan ju vara ganska vanligt också att man vill ändra i manuset för att det ska bli lite göttigare, det ska ligga lite bättre i munnen. Men innan jag gör en sån ändring så måste jag verkligen fundera, varför väljer de att använda ordet till exempel prata istället för snacka? Finns det någon anledning till det? Ja, det kan vara en uppväxt, det kan vara klassbakgrund, det kan vara precis vad som helst. Ja, det här är en människa som helt enkelt inte säger snacka, utan han väljer att använda ordet prata. För att han kanske har ett arbete där det krävs att han använder ordet prata. Alltså, sådana här saker. Så när jag då har tagit reda på varför jag säger precis de här sakerna, då sätter sig texten ganska snabbt.
Ja.
Är det ett arbete som du gör tillsammans med regissören?
Nej,
eller själv?
Nej, regissören.
Eller vem som...
Regissören har annat att tänka på.
Ja.
Ibland, om det är väldigt, väldigt mycket text, så kan, om man, det finns en sufflös eller sufflör, då kan man kanske ta hjälp av den sufflören eller sufflösen. Speciellt om man har en monolog, alltså man pratar helt, man är en ensam föreställning. Men annars så brukar jag försöka göra så, man repar ju en scen, alltså här nu till på teatern, så kanske man repar en scen 3-4 gånger innan premiär egentligen. Första gången för att se vad är det för situation. Man undersöker texten, som det heter. Undersöker situationen. Då behöver man kanske inte kunna texten utan till. Andra gången vill jag se till att liksom lägga bort manuset. Och då är det gött att kunna ha lärt sig texten. Och efter den där första undersökningen, då har man också fattat lite mer varför jag säger det jag säger. Och sen så kommer man närmare. Men det är, alla arbetar olika. Och jag har som sagt blessed with att ha ganska lätt för att lära mig text. Mm. Mm.
Jag har sett på när de gör amerikanska serier, ja, så sitter de runt ett stort jäkla bord och varje roll sitter och läser sina dialoger med, ja, motspelare och liknande. Ja. Funkar det så i Sverige också?
Kollationering kallas det för. Mm. Det vill säga man läser igenom hela manuset. Ibland gör man det. Ibland har man inte tid att göra det. Det kan vara ganska dyrt för att det ska liksom, alla ska ju ha betalt för den dagen.
Såklart.
Och har man då, det beror ju på hur man har förhandlat. Det kanske ingår en kollationeringsdag. Mm. Men jag menar, man kanske inte kan få ihop alla, men det är väldigt lyxigt att kunna göra det. Mm. Det gjorde vi alltid till just storstad. Ja. Då fanns det alltid en kollationeringsdag. Det var väldigt bra, för då fick alla träffas, alla fick liksom läst igenom alltihopa, och det var ju liksom löpande band inspelning där, så att då var det ju bra att man hade koll på varandra. Så att
säga. Men annars så sitter alla och läser var för sig.
Ja.
Ja. Och så ska man, ja, sen ska man bara få ihop det.
Ja, sen så träffas man ju och så kanske man drar text. Om det är du och jag till exempel som ska, så säger man, ska vi dra texten bara på morgonen när man sitter i sminket, så kanske man drar texten. Då har man liksom kollat igenom de scener man har och sen så, vad är det jag ska säga? Ja, just det, det. Och sen kanske man gör det några gånger och så vet man, men sitter och sen ska man repetera. Och då så repeterar man, så man har dragit texten en 10-12 gånger innan det är dags. Och sen kanske man ändå glömmer bort det och, ja, men man ska också komma ihåg att det är bara film, det är bara teater, det är inget viktigt. Alltså, det är lätt att man att det blir för viktigt för. Det är inget, det är liksom, det är totalt oviktigt egentligen. Det är som brottning, det är totalt oviktigt.
Men närhet, kärlek, män som kramas, det är ju det vackraste.
Ja, eller hur? Och då är det ju en annan sak.
Precis. När vi är tillbaka så ska vi fråga om varför Erik hamnade i Göteborg. Byron Rock is where you get the best rock and roll music. Jajamän, vi sitter ju i Göteborg. Nej, det gör vi faktiskt inte. Vi sitter ju i Mölndal.
I Mölndal. Ja, vet vad Mölndals kommunslogan är, va?
Berätta. Nej, jag bor i Mölndal.
Mölndal, strax bredvid Göteborg. Ja, nej. Det är ju naturligtvis inte.
Nej, jag tyckte var aldrig lätt.
Det är som
du höll på att
lura mig. Ja, min son frågade mig så här. Du, pappa, Stadsteatern, ditt jobb, ligger det mitt i Göteborg? Nej, det ligger på gränsen till Mölndal. Men, ja. Ja, i alla fall. Man tänker att det kanske borde ligga mitt i stan. Nej då, det ligger liksom längst upptryckt. Ja, skitsamma, var var vi någonstans?
Hur kommer det sig att du hamnar i Göteborg?
Hur du kommer sig att hamna i Göteborg?
Ja, precis.
Undrar du det också?
Ja, det undrar jag också. Vi undrar ju båda, för vi är ju från Stockholm från början.
Ja, jag är från Stockholm från början. Det är klart. Ja, fan, någon ska ju vara därifrån, så det kan ju inte jag hjälpa. Dels, farsan är ju härifrån, trakten. Alltså han är från Kungsbacka, så att, eller Fjärås då. Så det var inte helt främmande med västkusten på det sättet. Men det var helt enkelt så att jag sökte teaterhögskolan och skulle prova hur det var att söka in till teaterhögskolan eller scenskolan, eller som det heter nu, Högskolan för scen och musik.
Ja, oj.
Här heter det, i Stockholm byter de namn var fjärde år, så jag vet inte vad det heter i Stockholm nu. Men typ scenskolan. Ja. För jag skulle ju naturligtvis gå i Stockholm. För det gör man ju om man är en seriös skådespelare. Så jag skulle prova hur det var att söka in ut på landsorten. Och så kom jag in.
Ja.
Helvete, får jag flytta hit. Ja, och det var en helt fantastisk utbildning och det var en helt superknasig klass. Men vi liksom, ja, jag hade jätteroligt. Träffade min fru här. Och precis som jag tänkte då, jag flyttar nog tillbaka till Stockholm snart. Den här bonhålan kan man ju inte bo i. Så alla flyttade tillbaka till Stockholm. Och till slut, så, alltså det var ju bara jag kvar från, typ bara jag som kille i min ålder som skådespelare i Göteborg. Mm-hmm. Så jag badade ju jobb.
Jaha.
Plus att då min fru, hon gick i klassen, ja, nuvarande fru, då var det inte det, då var det min flickvän. Mm. Hon gick klassen under mig på scenskolan. Och hon ville ju bo kvar i Göteborg. Så vi blev kvar i Göteborg. Jag började jobba på Stadsteatern. Jag bodde i Malmö ett år. Det var ju jävligt häftigt. Jag tycker mycket om Malmö, men jag blev liksom kvar och sen fick jag en fast anställning på Stadsteatern. Vi skaffade hus och barn och jag trivs väldigt bra i Göteborg. Eller ja, Jonsered som jag bor i då, men jag trivs hur bra som helst.
Ja, vad härligt. För din fru Göteborg. Var inte heller från Göteborg?
Nej, hon är från Ängelholm.
Ja, för hon är också skådespelerska,
ja,
eller hur?
Det, ja, Tove Vrén. Mm. Det är hon som är det begåvade av oss. Jag är ju bara nolla, men Tove kan ju.
Men är det, har ni liksom sådär, ni hjälper varandra och stöttar varandra i projekterna som ni jobbar med var för sig, eller?
Ja, eller ja, alltså, nu är det så självklart så att det behövs, alltså, hjälp och stöttning. det låter som att man har ett stort problem när man är skådespelare. Behöver du hjälp? Ja. Nej, tycker jag inte. Nej, men det vi kan hjälpa till, det är till exempel textinlärning. Mm. Kan man säga, kan inte du läsa emot? Jo då. Och så, jag får den här texten. Och så ser man bara till så att den andra kan texten.
Mm. Har ni gjort någonting tillsammans?
Ja, vi har jobbat en del ihop. Vi brukar ju få spela par, för det tycker folk är så spännande.
Aha, vad roligt.
Det är ett riktigt par i verkligheten. Att spela par här och spännande. Men allt för sällan.
Ja, kan du säga något som ni har spelat
tillsammans? Ja, nu kommer jag inte ihåg vad den hette, men på Stadsteatern spelade vi ett par. Ja. Gjort lite grann på radion. Vi gjort en del, hon var ju med i Molanders också. Spelade min sekreterare. Mm. Hon spelar min sekreterare. Det gjorde hon faktiskt. Ja.
Det kändes rätt gött att säga det. Min sekreterare.
Ja, min sekreterare. Som jag har. Och även gift med. Mm.
Ja.
Vad är det?
Nej, men det är ju en stor roll som du har gjort. Ja. Molanders.
Ja.
Berätta lite mer om den.
Jag ska bara checka upp en gummibjörn.
Ja, gör det.
Inte en gummibjörn, något annat. Molanders, det var ju superspännande. Det var en tv-serie som handlade om en kille från Alingsås som har bott i Stockholm och som flyttade tillbaka till Alingsås med hela sin familj för att han tar över chefskapet för kulturskolan där i Alingsås. I det uppdraget så ingår också att han är dirigent och ska leda det musiksällskapet som finns i Alingsås. Så jag fick ju lära mig jättemycket om musik. Det var ju liksom dirigering. Det var... Jag gärna märker till att jag säger dirigering.
Ja, dirigent.
Jag fick ju lära mig att man säger inte dirigent.
Nej.
Utan man säger dirigent. Ja. Och det var hur håller man pinnen och ner, vänster, höger, upp och ner, vänster, höger, upp. Eller vad var det vi sa? Ner havet, åkern upp. Ja, för att jag stod vid vattnet och gjorde det. Uh-huh. Eller om det var höger. Skitsamma. Men det var, så jag fick lära mig otroligt mycket om musik. Jag hade med mig en coach hela tiden och Ulf Kvensler som skrev serien har också ett förflutet som klarinettist i det musiksällskapet i Blekinge som han kommer ifrån liksom. Så att det var mycket hans uppväxt liksom. Han är med. Det var så fruktansvärt roligt. Mycket arbete och jättekul. Det är nog bland det roligaste jag gjort.
Ja, härligt. När var det du spelade in den?
Ja, det är 10-11 år sedan nu, så det är 2012 var det.
När vi kommer tillbaka så kommer vi även prata om Irene Huss. Oj, 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 oj. En långkörare utan dess like. Pirate Rock 95.4 and 90.7. Jajamensan, nu ska vi snacka Irene Huss.
Ja.
Var det en självklar roll att ta för dig?
Nej, verkligen inte. Det var ju under den tiden man gjorde polisserier med poliser som hade enstaviga namn. Hök, Huss, Bäck. Wallander, nej det är flersavigt, men det var allt så här.
Kort
och koncist. Och sådär. Och egentligen så skulle inte jag spela den rollen Fredrik Strid, utan jag hjälpte Angela Kovacs som ju spelade Irene Huss i den omgången. Mm. Jag skulle hjälpa till med, jag minns inte vad det var, om det var att hon skulle provfilma eller om det var, jag skulle bara hjälpa till med en grej.
Okej.
Och så slutade det med att ja, men vi har ju faktiskt en roll här som inte är rollsatt. Skulle du vilja göra den? Ja, varför inte? Och jag tyckte det var skitkul. Jag ville jättegärna vara med i en polisserie. Mm. För att det hade jag aldrig varit med tyska pengar. Det är liksom, det är så man gör. Det finns tyska pengar inblandat för att de är så många, många fler än vad vi är i Sverige. Så de kan gå in med en stor skräddus pengar. Mm. Så att, ja, nej, det var inte en självklarhet att de skulle välja mig. Och jag blev väldigt förvånad. Som jag brukar tänka, men ni ska väl ha någon snygg. Jag tycker alltid att jag är ett ras. Och sen tittar man på bilder på mig som ung. Jag var ju söt.
Ja.
Oh, söt jag var en gång i tiden.
Det man kan bli förvånad över det är att du har skäggväxt.
Ja, jag vet. Men jag är ju ändå snart 50. Så att ja. Jag ser ju ut som 12 fortfarande. Det är som fick en Oling, en kompis. Han sa så här, jag tillhör de där som går från pojke till gubbe utan att passera man.
Jag känner Figge.
Ja,
vi har gjort lite roliga grejer.
Ja.
Och han säger samma sak. Han får alltid spela den här unga oskyldiga eller någon som har växt förbi. Han har hoppat 20 år i livet. Liksom.
Ja, han är en höjdare.
Men du har ju en gedigen lista här. Jag har ju den framför mig här. Den börjar ju...
Jag älskar att du sa i början, så här, känd från Vår tid är nu. Jag spelade en pytteliten roll i sista säsongen där. Ingen minns den rollen.
Jag bara tog några.
Och Göta Kanal 3, den gick på tv häromdagen.
Ja, för du har ju så, alltså det är ju hur mycket som helst på den här listan.
Det är ju... Men det är ju ändå 30 års tid. Så att
man 1990 till 2023. Nu då, så har du gjort hur mycket som helst.
Ja. Men alla de är ju inte huvudroller, obs.
Nej, det förstår jag. Men
det är som, du och jag har ju jobbat ihop i, var det Alex?
Vi har jobbat ihop i Alex,
här
ja. Säsong 1.
Ja, där var ju med en eller två dagar liksom, ja, inspelning. Okay. Så att man hinner ju med och dog ganska omgående.
Hur dog du?
Ja, vi blev skjuten. Ja. Det brukar man bli i de där serierna.
Hur känns det?
Ja, underbart. Jag låg och förblödde. Fan vad kallt det var. Det var ju så här, gjorde ordning, jag blev skjuten i halsen, så var det. Så de gjorde ordningen blodanordning som skulle pumpa blod. Så det tog ju 3-4 timmar att sminka där, och det var ju kallt som ett isbjörns anus, som jag har hört någon säga. Och så skulle man sitta på golvet, och där fick jag kunde inte sitta på någonting för att de skulle in och filma, så det var ju liksom direkt på stengolvet och det var ju iskallt ute. Och där skulle man sitta i 4 timmar för att den här pumpen, jag fick inte gå upp, så jag såg till att ha kissat. Och äntligen när det var slut där, då kunde jag inte resa mig. Då hade jag liksom fastnat.
Benen har somnat då?
Ja, men hela kroppen hade ju bara sagt, tack Erik och godnatt, nu går vi och lägger oss. Så där fick jag ju ganska mycket hjälp. Ah, skitsamma.
Vad hade du för roll, Eddie, då?
Första säsongen så var jag faktiskt torped. Så vi hade en...
Var du med ner i hamnen?
Nej, det var inte, utan jag var hemma hos Gago och Gagos fru, Drago Birmirc,
just,
som var spelade Alex då, och vi skulle ha en skenavrättning. Och ja, det tyckte det var jätteroligt. De här 20 minuterna det tog att spela in detta, så tänkte jag, wow. Sen har jag inte sett det själv, sen säsongen efter så blev jag polis i samma serie. Så att
i samma serie?
Ja, det var samma serie.
Nej, intressant.
Fick jag en talroll, lite rackare. Så att jag...
Stanna, det är polisen.
Ja.
Kan, en gång till, lite mera känsla. Okay. Stanna, det är polisen.
Nej. Perfekt, så
bra. Ja. Vi klipper oss runt det där, det blir jättebra. Tack, nästa. Förlåt, Eddie. Ja.
Men du, jag undrar, vad har varit mest utmanande att spela över hela den här listan?
Ja, men två grejer har nog varit de mest utmanande. Dels Molander, som vi pratade om tidigare. Och sen så Storm, en serie. Och det är ju jättelänge sedan, det är ju 20 år sedan, nästan. En film som Måns Målind och Björn Stein gjorde. Jag hade jobbat med dem ihop i flera serier innan. De jobbar ofta så här med 30-åriga killar i olika omgångar. Mm-hmm. Först var det jag, sen var det Adam... nej men gud, vad heter han? Vad pinsamt. Inte Adam Paulsson, utan Adam... gud vad genant att jag inte kommer ihåg vad Adam heter.
Adam helt enkelt.
Ja, Adam, i Känn ingen sorg.
Nu vet jag vem du menar. Skitsamma. Jag vet inte vad han heter, men jag ser honom.
Och sen var det en tredje kille som var med i några filmer. Skitsamma. Jag skulle säga bara att det var superspännande. För de skulle göra en helt ny typ av svensk film. En slags fantasy, en slags... och det var jävligt... Och det var också det här, första gången som någon sa, här har du ett gymkort. Du får ta båda upp det lite. Oj. Så jag började träna som fan. Och sen när jag började närma sig inspelning, jag fick ingen PT, men just jag skulle träna själv. Men jag visste ju inte vad man skulle göra, så jag tränade ju som fan. Men tränade ju helt fel, förstås. Och sen när det var 8 veckor kvar till inspelningen, så sa han, men du har ju inte tränat någonting. Jag har tränat som fan. Ja, du har blivit lite smalare, men du har inte byggt på någonting. Nej, men vadå, jag behöver nog en PT då. Ja, absolut, vi ser till att du får en PT. Så då tränade jag 3 gånger i veckan med PT och liksom, sen försökte jag liksom ta de där, göra det själv den övriga tiden. Och så säger han så här, berättar förutsättningar för PT, hur det ska vara, hur det ska bygga upp mig, hur det gärna ser ut som Brad Pitt, tack så mycket. Jaha, vilken film är det? Och så börjar jag berätta om filmen. Nej, inte vilken film du ska göra, utan vilken film är Brad Pitt? Vill du se ut som Brad Pitt i Troy, eller vill du se ut som Brad Pitt Fight Club, tack. Ja, då ska vi träna så här. Det är kort om tid, så du får lägga ner jävligt mycket energi på detta. Och jag blev ganska boddad. Ja, men jag tror att jag blev inte riktigt så som det... Det blev ju inte det perfekta resultatet. Men,
min fråga är ju då, vem är Brad Pitt?
Brad Pitt, det är en kille som... Han är från Östergötland faktiskt. Han är från Österbymo. Där borta. Ja. Granne, roligt. Växte upp ihop Brad Pitt. Och jag. Jävla olyckligt namn egentligen. Ja. Kallar han Lil Pitten. Ja. Hans mamma tyckte han skulle heta något annat, men pappa så... Ditt familjenamn. Kuken, tycker de. Nej, vad säger jag och säger i radio?
Bra, Erik. Ja, äntligen. Ja. Nej, det här ska vi ha med. När vi kommer tillbaka, då kommer vi gå vidare och grotta ner. Alltså, som Erik sköter ju sig väldigt bra. Och vi
Snodas har ju... föreslog de också, men det tyckte de var för mycket.
Vi har ju inte så mycket att säga, men vi är strax tillbaka. 90.7 and 95.4 Pirate Rock. Jajamän, nu har vi äntligen slängt av oss yllekepsar och annat.
Ja, sitta med bara överkroppar. Ja. Allihopa här inne faktiskt på lunchrestaurangen. Det finns AC. Så att det är väldigt oroligt. Ja, vad är det, Eddie?
Harmonika.
Vad vill du med? Harmonika, ja.
Plus 27 kilo.
Ja, det var kul.
Hur fan gör man det?
Nej, men ja, man... En skådespelare som arbetar med sig själv. Alltså man öppnar en öl på kvällen och sen... Ja, men lite så var det faktiskt. För att om man använder... Alltså det var inte så att jag drack en massa alkohol på det sättet. Men jag kunde säga ja tack till allting. Vinerbröd, ja tack. Bulle, ja tack. Vill du ha en öl till, ja tack. Så att det var liksom... jag tog en bil. Nej, men så att det var liksom ett allt utan urskiljning. Ja. Och chips varje kväll och kvällsmacka och grejer. Så att det var, ja.
Men när de kommer till dig och säger att okej, vi vill att du gör den här rollen, men du måste gå upp.
Man ska komma ihåg också att Jonas Karlsson och Josefin Bornebusch som har skapat den här serien och som skulle regissera tillsammans ställde frågan till slut så här, om du kan... Om du får rollen, kan du tänka dig att gå upp lite? Och det beror ju på vem det är som frågar. Mm. Och det beror på hur man frågar. Och för deras skull, det är ju kompisar. Mm. Så det är klart man ställer upp. Säger, självklart, det är inga problem. Klart är det. Kul. För ibland så kan en producent eller regissör säga på ett slarvigt sätt. Till exempel, du förresten tar en sväng i gymmet också. Vilket betyder vi tror inte att vi kommer sälja tillräckligt mycket på det sätt som du ser ut. Punkt. Så det kan man liksom läsa. Däremot i det här fallet så passade den här rollen väldigt väldigt bra, att han, det var nämligen en avdankad gammal manager. Och det passade så bra att de hade den här liksom tunga tjocka kroppen liksom, med det här skägget och det här håret, och att det var liksom en gammal... Alltså han låg nära hjärtinfarkten hela tiden. Ja. Och det passade så jävla bra.
Det här är en serie som vi kan se på via Play, va?
Jag har ingen aning om vad man kan se. Någon stream, googla. Harmonika. Ja.
För den är ju ganska nyinspelad. Eller?
Ja, det var ett par år sedan. Ja.
Men
2020 tror jag vi spelade in den. Eller det var en sån här pandemigrej. Som var
ja,
så här.
För jag läste någonstans att du behövde hålla uppe den här...
Jo, precis. Ja, men det var ju det. En vecka innan vi skulle börja spela in första omgången så var jag så här, nej det går inte. Pandemin sätter stopp för allting. Vi kan inte filma. Det är helt omöjligt. Så det var liksom ett år senare. Och då var det bara att hålla de där 27 kilorna. Skickade också en fråga. Så här, ska jag fortsätta vara tjock? Ja, det är ju den frågan som vi alla ställer oss här på redaktionen. Ja, förlåt då, för fan. Men jag bara undrar, tror ni det blir av? Ja, det kommer att bli av, men längre fram. Så att behåll du din mage.
Men hur kändes det i kroppen?
Det gjorde ju ont överallt. Ja. Nej, men alltså, det var ju jättejobbigt såklart. För jag slutade träna. Alltså, som jag sa tidigare, jag gillar inte att idrotta. Men jag tycker om att röra på mig, jag tycker om att träna. Mm. Det är liksom gött, och jag förstår ditt jobb med din son. Att styrketräna tillsammans, det gjorde jag med min pöjk också. Mm. För att få igång, och han har fortsatt att träna nu länge. Mm. Så att, ja...
Hur gick du ner allting?
Ja, men jag startade ett bageri, då hinner man inte äta. Starta egen firma, vet jag. Det blir kul, sa de. Starta eget, sa de. Det blir kul, sa de. Jo, hej du.
Ja, men vi går över till brödfabriken då. Ja. Hur kommer det sig att det blev just bageri?
Ja, flera anledningar. För det första så ska man säga så här. Jag älskar bröd. Mackor. Jag älskar det. Alltså det är så jävla gott, va? Riktigt bröd.
Speciellt på kvällen.
Nej, men överhuvudtaget, alltså en frukost, va, med riktigt bra bröd. Åh. Det är jag verkligen uppvuxen med. En farsa som alltid letade upp liksom bagerier om vi var ute och reste. Eller, ja, men som jag sa, bodde i Italien och England och sådär. Då kunde man liksom, det fanns bra bröd.
Har du själv bakat länge?
Ja, jättelänge. Ja. Alltså, tänk hipster. Och när det började 2002 med Johan Sörbergs bok Riddarbageriets bröd. Där satt ju liksom den moderna... surdegsboomen igång. Och sen tog det verkligen skruv 2007-2008 någonting när Martin Johanssons blogg Pain de Martin exploderade. Så då blev det verkligen surdegshipsters, och det hänger liksom kvar kring det. Så att jag bakade jättemycket, jag kunde inte sluta baka. Och sen så blev det så här, när tv-serien blev uppskjuten, då börjar jag liksom sälja ut bröd genom fönstret, för jag bara, fan, jag måste in kulor. Jag hade ju fan tagit tjänstledigt från Stadsteatern i ett år. Jag hade ju inte råd. Nej. Sen fick jag tillbaka anställningen, så att det var ju bra. Men då märkte jag, dels så märkte jag att brödet uppskattades oerhört mycket bland... Jag får inte säga till miljö och hälsa att jag sålde ut genom fönstret. Men det gjorde jag. Och jag, det blir liksom,
men det var ett stort fönster.
Ja, ja, precis. Ja, det var kanske inte fönstret som var det stora problemet.
Nej, precis.
Ja, men det blev liksom ett större och större, större och större grej. Och det blev liksom fler och fler kunder. Vi hade längre och längre kö där på lördagmånaderna och söndagmånaderna. Och det bara växte. Och till slut bara... Och jag har en kompis som startade ett bageri för 13 år sedan är nog nu. Solhaga Stenungsbageri i Slöinge i södra Halland. Och hon blev... Sara som hon heter, hon blev som en mentor. Mm. Och det var hon också som pushade hela tiden. Klart ska jag göra det här, klart ska jag göra det här. Och till slut så kunde jag inte låta bli. Det gick bara inte. Jag var tvungen att liksom pröva fullt ut. Mm. Och det är helt bananas. Men brödfabriken i Jonsered, det är liksom, det drar som, alltså, jag tänkte så här, inom en treårsperiod ska vi ha Stor Göteborg som upptagningsområde. Och vi ska, någon gång ska vi också kanske få någon liten utmärkelse, så här, godaste bullen i Göteborg eller något sånt där. Inte ens när vi hade haft öppet ett år så fick vi utmärkelsen Västsveriges godaste bulle. Vi fick utmärkelsen Göteborgs godaste semla. Det finns ju 2 miljarder olika tester på semlor, så att alla kan ju säga så här, jo men det är godast. Vi hade detta med att vi skulle ha stor upptagningsområde Stor Göteborg. Det smällde vi redan första sommaren. Mm. Nu kommer det folk från hela Sverige. Mm. För att de vill, på riktigt så var det en som tog tåget ner till Göteborg. Bara, hon passade på att göra andra grejer också. Men det som var, fällde avgörandet, som hon sa så här, nu åker jag ner. Det primära målet är att prova brödfabriken semla för att se om den var så bra.
Mm-hmm.
Jag trodde hon skojade.
Vad roligt.
Men så sprang jag efter och frågade, är det så här? Ja, för fan. Jag bor i Solna. Liksom. Jag har ingenting i Göteborg att göra egentligen. Det var, men var det värt det? Det kan man säga.
Från Solna. Det är bra jobbat.
Så att vi har folk från hela Sverige som kommer. Det är fantastiskt.
Och då vet ni också att brödfabriken i Jonsered är ju ett värt ett besök. Kolla upp på Facebook. Har ni...
Ja, Facebook och Instagram. Ja. Instagram är ju egentligen det bästa. För där, jag menar, ja, vi finns på Facebook också. Men det, Facebook, jag sköter ju all marknadsföring genom den här. Säger han och håller upp sin telefon. som är liksom Facebook och Insta. Mm. Och så som Facebook och Instagram fungerar är att Instagram... Då får jag alla meddelanden och allting. Men Facebook meddelar sig lite, har lite svårare att meddela sig. Ja. Så att jag menar att Instagram är det bästa.
Vi har en väldigt bra Instagram-sida tycker jag.
Att vi har?
Ja.
Tack så mycket.
Ja, det tycker jag. För det är en massa nya goda grejer ni lägger upp.
Ja, visst. Det vi har lägger vi upp.
Ja, så in och följ och passa på att ta en tur ut och besök. För att det är verkligen värt besök.
Ja, det är så jävla mysigt va. Och sen kan man gå ut i... Vi har, det är så fint där ute i Jonsered. För vi har ju våran... Dels har vi ju... Naturreservatet, Bokedalen. Har du varit där ute och gått någon gång? Det är ju som en lisa för själen att gå ut där. På våren är det bara, det är helt vitt på marken av alla vitsippor och skogen som är helt magisk ju. Och plötsligt så öppnar sig en tall dom mitt i alltihopa. Du vet, skolan i Jonsered.
Ajma.
De har ju för lågstadieeleverna så har de mattelektionerna en gång i veckan, har de uppe i skogen året om. För att det dämpar oron i klassen. De får en bättre inlärning av matematiken uppe i den här tallsalen som finns där uppe. Kallas för skolskogen också. Det är helt fantastiskt.
Det har gått mycket som barn.
Underbart. När vi är tillbaka så ska vi fortsätta köta med den gode Erik. Pirate Rock, the home of rock music. Varmt välkomna tillbaka. Vi sitter på Coco Rock. Erik Eriksson är våran gäst idag.
Killevippen.
Ja. Vi har precis pratat om brödfabriken.
Ja, i Jonsered.
I Jonsered, precis. Men jag vill gå tillbaka till en liten grej här. För att du är ju skådespelare, det är ditt huvudyrke.
Ja, ja, visst.
Ja. Och nu bagare.
Nej, jag är ju inte bagare. Jag har ett bageri. Men jag är inte bagare. Det ska man poängtera. Jag är med i bageriet, men jag har 2 bagare anställda som är så jävla bra. Mm. Utan bagarna så hade det inte blivit så bra som det är.
Har de mycket frihet?
Ja, de har ganska mycket frihet. Frida och Charlotta heter de. Frida Karlsson och Charlotta Åberg. De har frihet, jag höll på att säga frihet under ansvar. Men ja, de har frihet i att liksom hitta på grejer. Men det gör vi ju i samarbeten. Vi har ju möten en gång i veckan när vi pratar om hur ska det se ut framöver. Hur gör vi i veckan? Det finns ju grejer som är ju alltid budgetstyrda naturligtvis. Vissa grejer kanske blir för dyrt att framställa och tar för lång tid och då får man vänta med det. Till exempel, vi gör ju inte tårtor och sånt, för det har vi inte tid med. Det är ju liksom vi tre.
Ja.
Och det är framförallt de två i bageriet och jag i butiken. Så jag menar, jag är ju där från 5 på morgonen och liksom förbereder mackor och sallader. Och sen stänger jag stället och det, då kommer jag ju hem, eller ja, låser dörren kanske 5:30-6. Så att det blir ju 12-13 timmars dagar för mig. Mm. De har ju vanliga 8 timmars dagar. Men jag menar, då producerar vi precis max vad vi kan få ut.
Men hur funkar detta att kombinera bageriet och skådespelarkarriär?
Jag är ju ledig på måndagar.
Så då spelar du in och allt
spelar
du
in poddar och
24 timmar.
Nej, men just nu så är jag tjänstledig från Stadsteatern till exempel. Mm. Där som är mitt liksom, där jag är anställd.
Fasta arbetet.
Ja, precis. Så där är jag tjänstledig ifrån. Skulle det vara så att det dyker upp, det har inte dykt upp någonting riktigt kul i filmväg som är värt att... För skulle det vara så att det dyker upp någonting som är verkligen värt att göra, det kanske tar, säg, 8 veckor att spela in, säger vi. Då behöver jag hitta någon som kan... Då behöver jag hitta två... Eftersom jag gör 2 personers jobb. Mm. Det är ju det jag gör.
Mm.
Då behöver jag hitta 2 personer som jag kan lita på. Och de ska läras in först, hur man liksom tar hand om alltihopa. Och så att det är ganska... Och se till att det är värt att deras löner täcks också. Mm. Så att det är ett ganska omständligt att... Har du tryckt på räck? Jag skojar. Nej, men det är ganska omständligt att lösa den biten. Mm. Men vad fan, jag har ju bara haft öppet ett år. Mm. Drygt. Så att,
men saknar du skådespeleriet? Eller är du så mycket uppe i brödfabriken?
Nej, men nu är jag väldigt mycket uppe i brödfabriken. Mm. Det är liksom, det är ju lite så här enökt på det sättet. Jag kan ju naturligtvis sakna kamraterna och jag kan ju sakna, lite som Pippi där, övergå i skolan, varför det? Jag vill ha sommarlov, det skulle vara gött med semester. Men 2007 tror jag att jag får semester och jag är ledig en dag i veckan. Och då är jag inte ledig heller, utan det finns ju alltid något att pilla med.
Ja.
Liksom.
Men du är en rastlös själ, du måste ha grejer att göra.
Ja, jag tror det, jag tror att det är det. Jag fick panik under pandemin. Det var ju det som var liksom, fixa.
Ja.
Du var ju med i hela Sverige, hela Kändis-Sverige bakar.
Hela Kändis-Sverige bakar, tack så
viktigt.
Mycket, med Nora eller Fan.
Ja, just det. Och då vann ni.
Ja, det var ju press, det måste man ju göra. Gud. Herregud, kan ju inte ställa upp där och inte vinna.
Nej, du kände så, eller?
Ja.
Okay.
Vad var vinstbaket? Vad var det då?
Ja, det var väl, jag tror att det som satte det var egentligen det vi gjorde första programmet. För jag har ju följt hela Sverige bakar och kock, vad heter det?
Mästerkocken.
Jättemycket. Och det jag har märkt där, det är ju om man tar risker och gör svåra grejer, det imponerar på juryn. Mm. Så att det första baket, när man skulle göra något, jag kommer inte ihåg vad kriterierna var, men då visste jag så här, om vi gör en blixtsmördeg och en pata chaudeg, oavsett hur det går, så kommer vi bli liksom, då kommer de bli imponerade.
Ja.
Pata chou, sitter du och funderar på, vad är det?
Ja, samma här. Vad är det?
Prosit, eller vad säger
Vet ni vad en eclair är?
Nej.
Vet ni vad en liten, skitsamma, det är gott.
Churros,
ja. Det är en pata chou-deg som är friterad.
Okay.
Typ.
Ja.
Om man, vi gjorde i alla fall, vi gjorde goda, roliga grejer. Mm. Ja, punkt. Och sen så avslutades det med någon, var det en schwarzwaldtårta? Ja, jag kommer inte ihåg. Ja.
Hur kom det sig att det var ni två som tävlade ihop?
Därför att jag ringde till Nor och frågade om hon vill vara med.
Okej, okay. Ja. Är hon duktig på att baka? Eller
ja, hon är bra på smaker. Ja. Hon är framförallt en matlagare. Mm. Men hon är helt suverän med smak och hittade på så jävla roliga grejer. Och bara, fan, det ska vi ha whisky i den där och där ska vi ha grönpeppar och där ska vi ha det. Ja, bra idéer! Och jag var lite feg och hon var modig. Och rätt var det, vi provar att röka det. Nej. Jo, det kan vi göra. Alltså inte röka som en cigarett, utan i ugnen.
Ja. Men så, lite som på en filminspelning. Ett bra team helt enkelt.
Ja, hon jävlar vilken höjdare hon är.
Ja.
Mm, vad roligt. Ja.
Vem har du bäst kontakt med utav dina skådespelarkollegor som du känner att fan, den här människan, det är vilken fantastisk jävla god.
Ja, det blir väl Anders och Karin då, mina grannar. Som också råkar vara väldigt nära vänner.
Ja.
Nej, men jag har väl ganska bra kontakt med alla mina, alltså, det beror på, jag har ju liksom kollegor och kompisar från teatern som jag har ganska bra kontakt med fortfarande, en del av dem. Och jag menar, det är inte så att jag har släppt kontakten på något sätt. Och sen så har jag ju liksom kompisar som man har tillskansat sig under liksom årens lopp, under filminspelningar och sådär. Och de finns ju med hela tiden. Och dessutom, återigen, nu viftar jag med telefonen.
Ja.
Facebook och Instagram är inget dåligt sätt att hålla bra kontakt med sina gamla polare. Så att jag liksom... Inte alltid nödvändigtvis att man hands-on ringer till varandra eller liksom träffas och pratar.
Mm.
lite meddelanden fram och tillbaka på telefonen och så känner man att fan, vi har ju kvar kontakten. Så att det är jättemånga, såklart.
När vi kommer tillbaka så ska Erik få svara på vad är det värsta som har hänt på en filminspelning. You are listening to Pirate Rock. Jajamän, vi sitter här på Coco Rock. Edu Linda Show, Erik Eriksson är, ja, sitter i heta stolen. Och,
det är verkligen hett.
Det är hett,
ja, det är faktiskt hett in i bänken här idag. Alltså. Jesus.
Vad är det absolut värsta som har hänt på en filminspelning för dig någonsin?
För mig?
Ja, alltså vad är det när det, alltså antingen det har gått åt pipan för dig eller vad är den värsta situationen du har hamnat i under den?
Nej men gud, vilka, ska man komma på det på rak arm?
Ja!
Jag, alltså som tur är har jag inte varit med om någon olycka eller sådär, vad jag vet. Jo!
Han lyser upp som en sol.
Men nu kom jag på en grej som hände. Det här var jättelänge sedan. Det här var verkligen 20 år sedan. Och det var min första huvudroll på film. Det hette Som man bäddar. Och så skulle jag spela in. Det var jag och en skådespelare som, jag vet inte om jag vet vem det är. Han heter Mikael Persbrandt. Han har spelat polis lite grann på tv.
Ja, så klingar någonstans.
En skådis i alla fall. Och vi spelade som ett, vi skulle vara kompisar och sådär. Vi skulle vara föräldralediga pappor ihop. Första gången vi träffade så skulle jag liksom mitt barn kastade lite sand på hans barn i sandlådan. Det var liksom småbarn. Och då så men vad gör du, lägg av? Och så kastade jag liksom lite sand tillbaks på ungen. Då skulle han kasta sand i ansiktet på mig. Och då tog han en grabbnäve och kastade rätt i ansiktet. Nej men kanske inte direkt ambulans, men det var ju liksom, det var ju raka vägen till sjukan och skölja ögonen. För att det var hade vi inte riktigt repeterat att det skulle bli så. Sen gick det jättebra. Men det var så jävla oturligt att det var den första scenen. Och jag hade ju enorm respekt för Micke.
Ja.
Jag kallar honom för Micke. Micke Persbrandt.
Innan dess hade du respekt för honom?
Jag hade en enorm respekt för honom. Jag har fortfarande enorm respekt för honom. Men jag var lite, jag hade ingen aning om vem det var. Jag kände honom ju inte. Men vi hade supertrevligt sen. Oh, jävlar vad han bad om ursäkt. Oj, vad han skämdes. Nej, men naturligtvis. Det var stackars jävel. Alltså, man gör en scen och det var ju inte hans fel. Det var ju det att det inte var ordentligt förberett. Det var inte repeterat. För det ska man komma ihåg. Jag menar, när man gör en fighting-scen eller någonting, då är ju det alltid väldigt väl repeterat, eller ska vara i alla fall. Nu har man ju till och med börjat med intimitetscoacher, och det tror jag är jättebra. Alltså när man ska, i sexscener är det pinsammaste som finns att göra. Ofta så är det dåligt förberett, och regissören kan tycka det är lite genant, och skådespelaren tycker alltid det är genant. Det är oerhört genant. För killar är det extra genant, för att man får stånd kan man få om man kysser någon liksom, och ska göra en scen, och det är man 23 år och ska få det liksom, med en skådespelare. Det är superpinsamt. Det är också pinsamt, det är så här ser jag ut när jag kysser, så här låter jag när jag ligger. Alltså man använder ju sig själv,
ja, det är klart.
Med en intimitetskonsult. Det kan ju låta superpräktigt och töntigt så här, men det är så bra. Med en intimitetskonsult så repeterar man precis som en fighting-koordinator. Så att det inte, med en fighting-koordinator ser man till att det inte blir farligt, men det ser häftigt ut. Man ser till att allting sker under säkerhet och säkra premisser. Samma sak blir med en intimitetskonsult. Se till så att alla känner sig trygga, ingen gör några övertramp. Man håller sig till överenskommelser. Det är skitbra på alla sätt. Men som sagt, det kan ju låta lite torrt. Men det är ju svinbra. Så att där skulle vi haft bara någon som hade gått igenom, och sen så, du ska ju inte kasta sand i ansiktet på honom, hade man ju sagt.
Ja, såklart.
För han kommer ju hamna på vårdcentralen om du gör det. Men det tänkte ju, varken han eller jag på.
Nej, han gjorde bara som det stod i manus.
Ja!
Ja, visst. Och så var det Micke Persson.
Regissören, ja, men det var inte, hade kunnat ske precis vem som helst. Det var roligt att det råkade vara han. Liksom.
Ja, jag förstår det.
Stackare. Ja.
Har du snott någon roll från någon annan som, när du har fått reda på att, men nu ska de ha en roll i den här inspelningen, så den vill jag åt?
Nej. Jag kommer på rak arm.
Nej.
Men ett tag när jag tackade nej till roller så fick Alexander Skarsgård dem hela tiden. Det var typ 4 roller på raken som jag var tvungen att tacka nej till, för jag var kontrakterad på andra ställen. Det är klart jag hade kunnat bryta de kontrakten och göra liksom, göra de här filmerna eller tv-serien. Men
detta var Tarzan.
Ja, och... precis. Jo, det var, man kan säga det var pre-Hollywood för honom. Jag har aldrig varit någon pre-Hollywood för mig. Eller det är hela tiden pre-Hollywood.
Precis. Det kommer.
Hey, är det Hollywood? Jag kommer. Det var några filmer där på runt sekelskiftet som jag inte för heller kanske riktigt fattade hur man skulle göra, om man skulle göra både. Jag jobbade ganska mycket då. Det var liksom, ett tag var det så här, gjorde radioteater, spelade teater och filmade samtidigt. När hade man ett liv då? Ja, det hade man inte.
Nej. Du sitter här och skrattar lite om Hollywood, men har du någonsin haft en fundering på att jobba utomlands?
Vad fan ska jag där och göra?
Jag vet utomlands. Så,
ja, men det skulle vara skitkul om jag blev inbjuden, men att åka dit och leta, nej tack. Nej. Adam Lundgren, det var namnet jag sökte.
Ja.
Adam berättade när han och en annan skådespelare, norsk, Jakob Oftebro, fantastiska skådespelare båda två, och snygga att se på. Liksom. Det här är verkligen liksom, toppklassskådisar. De skulle pröva lyckan i USA. Liksom. Mm. Så de åkte över dit och de sa att vi åkte som två köttstycken. Två timmar norr om Los Angeles, fick träffa en casting director i 2 minuter. Sen åkte 2 timmar söder om Los Angeles, fick träffa en casting director i 2 minuter som bara synade dem rätt upp och ner. Och bara, no, I don't think so. Och det här gjorde de i 2 veckor och det gav ju liksom ingenting. Och det bara var fruktansvärt, berättade de om. Så att ja, det skulle vara skitkul att liksom jobba utomlands. Det är, eller liksom i en utländsk produktion och sådär. Men det är liksom ingenting som jag jagar.
Nej.
På det sättet.
Nu har du ju brödfabriken också.
Nu har jag brödfabriken. Ja. Måste ju vara på hemmaplan.
Precis.
Ja. Vad är det, Eddie? Vad vill du mig?
Ja, jag vill kramas.
Ja, det har vi redan gjort.
Ja, men jag vill fortsätta kramas. Jag tycker du var bra på
att
kramas.
Ja, eller hur? Ja. Det gäller att man använder, det gäller att öppna sensoriken.
Du behöver fan ingen sexcoach för det.
Nej, men det handlar inte om sex, det handlar om sensorik. Vet du vad sensoriken är?
Du, nej.
Om man tittar på kroppen, och du som är brottare.
Ja. Nej, du blottare.
Ja, nej. Ja, det kan man verkligen prata om sensoriken. Ja, men kroppen, man kan säga att kroppen är uppdelad i sensorik och motorik. Sensoriken, det är insidan av armarna, bröstet, magen, könet, insidan av låren, alltså den mjuka delen, medan motoriken är utsidan av armarna, ryggen, nacken, sådär. Och det kan vara jävligt läskigt att öppna upp sensoriken. Alltså att verkligen liksom slappna av i den i en kram, och speciellt med människor som man aldrig har träffat förut. Nu har vi ju träffats på en filminspelning, men jag minns det inte, Eddie, jag är ledsen. Jag var så upptagen med att komma ihåg min replik. Ja, just det, var usch, jag dör.
Och han är också så liten, Eddie,
precis.
Så att den är lätt att
spela. Och då i kramen, så en bra kram, då öppnar man upp sensoriken och vågar också att omsluta den andra med sina händer. Det är också en viktig grej. Så att man inte bara gör liksom, har stängda händer när man kramas. För det man känner det, prova det hemma och krama någon med knutna nävar. Det är liksom en konstig kram. Men om man omfamnar och använder händerna också och känner, man behöver inte bli galen, men liksom bara förnimmer, här nuddar mina händer den här andra personens rygg. Eller ibland sida om det är en mycket liten person. Prova det. Känn in vad händer i alltså i känslan. Förnim den andra människans kropp.
Ja.
Det är det som är en bra kram. Varsågod, där fick du den.
Fan, alltså, mina motståndare kommer ju älska att gå in i glimtsmarknaden.
Ja, de här, ska vi kramas, Eddie?
Ja.
Ska vi kramas, Eddie?
Ja, men vi har ju skådespelarskola och vi har ju kramskola.
Ja.
Och vi kommer prata ännu mer om andra.
Är vi inte färdiga än? Jag skojar.
Som vi inte har lärt oss ännu.
Nej.
Vi kommer strax tillbaka.
Hur du knyter en bra bulle.
Pirate Rock. What's up? Chris Adam från Smash Into Pieces här och ni lyssnar på Pirate Rock. You make me wanna break up. You
say we wanna fuck up. Jajamensan, Eddie och Linda Show. Vi sitter på Kock och Rock med Erik Eriksson och det är dags för, förut hette den 10 snabba. Men vi har dött om den att den heter Mot väggen istället.
Ja, men så de 10 snabba blev ju aldrig snabba.
Nej.
Mot väggen med Erik Eriksson.
Ja, visst
heter. Han stammar inte, han heter så. Ja.
Linda, varsågod, du får börja.
Skulle du beskriva dig som en optimist, pessimist eller realist?
Optimist.
Optimist, ja.
Vilken superkraft skulle du helst vilja ha?
Kunna se genom väggar, nästa fråga. Nej, jag vet inte, superkraft, stoppa tiden.
Ah, okay.
Så att man får mer gjort och får ut mer.
Okay.
Mm. Vilken är din värsta fobi?
Ormar.
Okay.
Åh, fy fan.
Ja.
Åh, fy fan.
Vi kunde inte ens prata om det.
Nej,
han sitter här och ryser
nej.
Nu och är nästan på väg hem.
Nej, men sluta, ormar.
Jaha, oj.
Ditt pinsammaste ögonblick i livet?
Det är ju hela tiden. Alltså gud, jag är ju
pinsam.
Sitta
och spela.
Nej, men jag är ju pinsam jämt. Alltså, jag gör så dumma saker hela tiden.
Men tycker du själv, tycker dina barn eller liksom
vad? Barnen tycker ju alltid att man är pinsam, ja. Så det spelar ingen roll. Kanske inte så mycket nu, men ja, men jag är ju jämt pinsam. Alltså jag gör bort mig konstant. Ja, men konstant. Så till slut så bara, det rinner av mig. Så min fru bara, gud vad pinsam du är.
Alltså,
ja. Nej, men nej, hon har väl vant sig också.
Och du bara, vadå?
Ja, lite så. Man är ju dum i huvudet.
Du, vad är det mest olagliga du någonsin har gjort?
Kört för fort, kört mot... Alltså det är mycket trafik. Mm. Jag har aldrig snabbt... Jo, fan, det har jag faktiskt gjort när jag var liten. Tuggummi, klassiker. Mm. Snodde ett paket tuggummi. Annars är det mest trafikförseelser. Köra mot rött, köra för fort. Bli av med körkortet. Mm. Böta, trist.
Trist.
Men så är det ju. Det skulle jag bara ha. Jag körde så jävla dåligt den gången. Okay. Så det skulle, och det gav mig en läxa. Så numera så kör jag faktiskt riktigt bra.
Men vad bra att det blev en läxa.
Men du har aldrig varit av med körkortet?
Jo, jag blev av med
körkortet.
Du blev
av med det. Men du har tagit,
hör upp, Eddie. Ja,
va?
Ja. Nu får du vara med här.
Då blir man av med körkortet i 2 månader. Ja.
Vad är det konstigaste du någonsin har ätit?
Alltså jag har ätit... Nej, men så här, jag växte ju upp med en farsa som jagade. Mm. Så att... Då skulle man äta så mycket som möjligt på djuret. Och det får väl bli... Ja, men det är inte så konstigt egentligen. Alltså rökt rådjurshjärta som är jättegott. Mm. Så dippar man det i en sås med... som sån, vad heter det? Löjromssås. Det är faktiskt Nej, men det är jättegott. Det är jättegott. Ja. Överhuvudtaget, hjärta är väldigt gott. Så att jag har väl inte ätit så mycket annat konstigt.
Ja. Vad står det på din bucket list? Eller har du en bucket list för det första? Nej. Ja, har du någonting sådär som, det där måste jag göra innan jag dör?
Ja, det var väl med bageriet då. Att jag var tvungen att starta jävla bageriet.
Vad härligt. Ändå att du har gjort det nu då. Ja, det tycker jag är fantastiskt.
Nej, jag tycker det är så bra som det.
Mm.
Det händer så mycket hela tiden. Så att det, här behövs det inga extra bucket här till den listan. Ja.
Vilken är din sämsta ovana?
Att jag röker.
Förlåt?
Att jag röker.
Va?
Jag röker.
Röker du?
Ja, jag röker.
Erik,
röker du? Inte. Jo, det är inte bra för fotbollen. Men jag spelar inte fotboll. Ja, för fan. Jo, men jag röker helt vanliga cigaretter. Det är nog min värsta ovana.
Ja. Hur kommer det sig? Alltså, det ska inte ta som rökare.
Nej. Because danger is my middle name.
Ja, precis.
Nej, men det är nog min värsta. Det är jävla dumt. Det är dyrt och farligt. Och
sådär. Jättedumt.
Men det är också jättegott.
Alltså, röker du mycket?
Nej, det gör jag inte.
Nej.
Men, 2 paket av någon.
Nej. Det räcker länge. Ett paket räcker ganska länge. Ja. Men efter det här så kommer jag nog ta ett blås.
Du har någonsin räddat någons liv?
Det vet jag inte.
Nej.
Genom att vara en helt underbar människa.
Ja.
Men inte hands-on. Jag har inte dödat någon heller hands-on.
En tur.
Jag tror inte att jag har räddat någons liv i alla fall.
Nej, inget som du har gjort hands-on.
Nej.
Ditt hus börjar brinna.
Ja.
Efter att ha räddat familjen så kan du gå in och rädda en sak till. Vad räddade du då?
Receptsamlingen.
Ja,
för fan. Kokböckerna. Alltså, om man får ta en kokböckerna som en sak. Nej, men annars så blir det... Det finns en bok som Tove påbörjade. Det är roligt för den är en... Det är en perm som hon började skriva in typ när hon var, Tove min fru alltså, när hon var typ 4, eller inte 4, hon måste ha varit 8-10 år någonting. Och på första bladet så där, min receptbok. Och den har hon använt liksom i alla år och petat in recept. Den är det.
Så jäkla coolt.
Ja, så jävla ballt. Och den har vi fortsatt, och sen är det liksom lösbladssystem som man stoppar in där man hittar roliga grejer och för in. Så att, sen har vi en ännu flottare bok som liksom, vi har köpt en riktigt dyr sån med vackra permar och typ pergamentpapper. Så vågar man knappt skriva in några recept. Men det är roligare att säga Toves recept.
Ja, era egna recept är de du vill ha med dig ut i varje fall. Ja.
Sen är det bra om man får med andras recept också. Men, men just där skriver man ju in de speciella recepten. Ja.
När vi kommer tillbaka så ska Erik få berätta vilka 4 personer han vill bjuda på middag om han får möjligheten att göra detta. You are listening to Pirate Rock. Varmt välkomna tillbaka. Är du Linda Schov och vi sitter på Coco Rock. Och nu Erik Eriksson.
Ja.
Mr. Danger.
Ja.
Om du får bjuda 4 personer på middag.
Oj då, shit.
Vi kan vara levande eller icke levande. Vilken tidsepok som helst. Vilka 4 personer hade du valt att dinera med?
Hitler, Jesus, Louis Pasteur och morsan. Nej, jag är inte Hitler och Jesus och inte Louis Pasteur heller. Men jag hade börjat med morsan.
Morsan.
Hon dog när jag var 10. Så att jag har mycket att hämta upp där. Mycket som jag vill berätta och som har hänt. Det är någonting som jag kan sakna. Inte en mamma. För det har haft många personer som har liksom agerat mamma. Men just personen mamma, att ha någon att kunna dela det med på samma sätt som farsan. Se vem hon hade varit idag. Hon hade varit 78 eller något sånt där.
Ja. Är det någon fråga som du direkt hade velat ställa till morsan? Så här,
om
du
är i döden. Nej, jag vet inte. Jag hade... Ja, grejen är så här. I min familj så där med mamma, pappa, alltså barndomsfamiljen. Överhuvudtaget i mammas familj som hon kommer ifrån och ja, det finns faktiskt en fråga som jag skulle vilja ställa till henne som jag kom på som är rätt rolig. Men i den familj som hon kommer ifrån och även i viss mån i den familj som farsan kommer ifrån, där pratade man inte om känslor och sådär. Så att vi sa aldrig till varandra att vi älskade varandra. Vi liksom berättades inte om svåra saker. Så att hon var sjuk väldigt länge utan att vi visste hur dålig hon var. Alltså vi pratade att hon var sjuk. Hon hade cancer i flera år. Oj. I omgångar. Ja. Och när det var en... När jag tittar på bilderna idag... För som sagt, farsan jobbade på Kodak. Ja. Så att vi har bilder som man har i sin iPhone. Det var ju gratis liksom foton. Ja, när jag tittar på bilderna idag så är det konstigt att man inte fattar att oj då, här är en människa som inte har långt kvar att leva. Men vi förstod, vi fick höra när jag råkade höra farsan prata med grannen om att nu är det bara dagar kvar. Då bara, men förlåt, vad sa du? Jag tyckte du sa att hon skulle klara det här. Nu blev jag förvirrad. Så att, ja. Nej, det jag skulle vilja fråga henne i så fall, det är hur mycket skönstaxerades morfar egentligen. Morfar startade ett litet snickerifabrik tillsammans med sina bröder som hette Marbodal. De byggde kök. Och sen sålde de det. Men jag har fått höra så många historier, så jag skulle egentligen vilja... Bjuder vi in morfar också då?
Ja,
för morfar pratade jag aldrig heller.
Nej.
Det var ju liksom det enda jag minns. Och då ska man komma ihåg att min morfar dog när jag var 15-16. Det enda jag minns att han har sagt till mig, det är tocka på dig. Alltså flytta på dig. Det är det jag minns att han har sagt till mig. Det var inte en social person, om man säger så. Vi skickar in mormor här. Vi tar hela släkten. Vi skickar in mormor här. Nu har jag fått höra i efterhand, och jag tror att det är fritt fram att säga det, men min mormor var den elakaste personen på jorden, tydligen. Hon kunde säga så taskiga saker, va?
Okay.
Nej, men du vet, det här är så konstigt. Det här får man höra i efterhand. Jag hade en liten... man ska inte snacka skit om de döda. Förlåt mig, mormor. Du hade många fina sidor också. Tydligen. Eller måste du ha haft. Nej, men du vet... hennes... de hade... Hennes syrra... kom då ihåg att mormor är då gift med en person som har... liksom Marbodals snickerifabrik, ganska stor snickerifabrik som tillsammans med sina bröder har lyckats sälja in att varje ny HSB-lägenhet som byggs ska ha ett kök från deras fabrik. Och det här är under miljonprogramstiden, så att det är många kök som byggs. De tjänar väldigt mycket pengar, inte för att jag har fått några pengar utan de pengarna, men ändå, de satte sprätt på dem ganska duktigt sen i alla fall. Och hon... Hennes syrra hade sommarställe bredvid. Det började att mormor och morfars sommarställe låg nere vid vattnet, nere vid sjön, nere vid stråken. Och moster Gertruds sommarställe, det låg uppe vid Stora vägen. En liten stuga. Sådär. Och moster Gertrud, du hör, vi kallar dem för moster Gertrud. Det är ju det. Moster Margit och moster Gertrud. Min mormor var då moster Gertrud. I alla fall. Nej, moster Margit var min mormor. Ni fattar, ni hänger med. Gertrud hade en dotter som hade polio. Och de kommer med bilen och kommer till sommarstället och mormor går upp och hälsar dem välkomna. Sådär. Jag menar, sådär som man kanske gör. Och Gertrud bär ut sin dotter ut ur bilen och in på toaletten. Och mormor står och tittar på och säger, ja, så sjuka har aldrig mina barn varit att de var tvungna att bli burna till toaletten. Sådana här historier har vi fått höra i efterhand. Saker som hon har sagt. När Gertruds man dog, Freddy, som hade bageri i Falköping tydligen. Ja, eller tydligen, han hade det. Så bad då moster Gertrud min morfar om hjälp med att klippa gräsmattan. För att det var en gräsmatta som behövde klippas. Och jag menar, Gertrud, hon hade ju barn och barnbarn. Och det skulle tas om hand liksom. Och det var att ta hand om allting själv. Morfar sa självklart, eftersom han pratar så mycket. Så han gick upp och började klippa gräset. Då stormar mormor upp och säger, om man har så stor tomt att han inte kan ta hand om den, då kanske han ska sälja den. Så jag tror att mormor ville lägga vantarna på den tomten också. Hela tiden sån här grej har jag fått höra i efterhand alltså.
Men hur gammal var du när hon gick bort?
Ja, när mormor gick bort? Ja, jag var nog 22, 23 någonting.
Men minns du henne själv?
Jag minns mormor jättemycket. Hon var ju ställföreträdande mamma också när vi var... När mamma var sjuk så var ju mormor och morfar väldigt närvarande. Så att det, jag menar, hon har ju också varit fantastisk på det sättet, ja, att hon var liksom närvarande. Den sista personen kanske skulle vara någon slags onkolog eller läkare där till morsan, som man fick höra liksom, utfördes något experiment eller liknande. För det är också en sån grej som jag bara hört talas om, att det var under den här tiden, hon dog då 85. Får man den sortens cancer som mamma hade idag, så är det no problemo. Aha. Eller ja, det är klart, det, man kan ju naturligtvis alltid råka ut för värre saker, men liksom, det, den sortens cancer som hon hade, den hade man kunnat stoppa idag och behandla. Det kunde man inte då. Då var det någon slags, om det var en placebo, alltså man gjorde olika tester och sådär. Och det hade jag då velat tala med den läkaren om och se, är det här något experiment som har utförts, eller har det liksom, gjorde ni allt? Sådär. För det var ju ändå liksom en fertil kvinna. Ja, det var ju inte sen, de tog ju bara ut allting. Det var ju sådär med den cancern, att man öppnade och så tog man bort för att det var anlupet, och så stängde man. Och sen en vecka senare, öppna, ta bort det som var dåligt. Alltså det var livmodern ena dagen och äggstockarna andra dagen. Och man kunde inte plocka ut hur mycket som helst. Så till slut när levern var angripen, så bara, vi kan inte göra mer. Sådär, har jag ju då fått höra i efterhand, återigen. Så att ja... Det är väl de personerna som...
Det blev en lite familjekonstellation.
Ja, ja. Plus en läkare då.
Ja. Ja. Du, vad hade du bjudit på?
Rökt rådjurshjärta. Nej, jag hade väl bjudit på... Ja, vad fan, då hade jag bjudit på färsk pasta. Det är bland det goda. En riktigt bra tomatsås och hemmagjord pasta. Ja. Alltså, det kan inte bli så mycket bättre. Ja,
ja,
gott
härligt.
Om färskriven parmesan.
Oj, 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 det låter fint. Härligt.
När vi kommer tillbaka så ska Erik få berätta om det finns något projekt nu som han ännu inte har gjort, men som han drömmer om att göra. Så vi hörs alldeles strax. You are listening to Pirate Rock. Jajamensan, vi sitter ju på Kokorock, tjötar som fasen.
Ja, han håller ju fan i käften den där.
Det är skitbra, det blir två program.
Det är underbart, härligt. Är det del två nu eller är det slutet på del ett?
Nej, vi tänkte vi kör, så vi har hela nästa säsong.
Ja, vi är inne på program tre.
Ja, precis. Finns det något projekt som du drömmer om, men som du ännu inte har liksom fått tid eller kraft till att börja klura på?
Ja, det finns kanske inte just tid och kraft, men inte fått den möjligheten, kan man säga. Jag tycker det är väldigt roligt att sjunga. Jag har gjort en del, spelat med en del musikaler på Stadsteater. Alltså obs, jag är inte någon musikalartist, men jag sjunger hyfsat rent och tycker om att liksom uttrycka mig i en berättande form även via musik, om man säger så. Det vill säga göra musikaler. Det skulle jag vilja göra mer. Och det är inte liksom vilken jämnas musikal som helst, utan det finns några stycken som är så här: den skulle jag vilja göra, den skulle jag vilja göra, den skulle jag vilja göra. För att det är bra stories, till exempel. Jag ska faktiskt hålla lite på det, för att jag har skickat ut lite frågor så där, och kanske inte fått helt och hållet nej. Så jag håller dem lite för mig själv. Men ja, det är någonting som jag tycker är väldigt roligt.
Vad har du för favoritmusiker?
Jag kan ingenting om musik. Men just nu, därför kan jag inte säga... När jag trycker på spel, när jag lyssnar på en streamingtjänst nära dig, så är det oftast ett bibliotek. Någon spellista som Tova satt ihop, för hon är en jävel på musik. Återigen, själva hustrun. Hon gör jävligt bra spellister. Eller någon annan som kan musik, eller liksom en artist som jag kommer på i stunden, och den artistens radio. Men nu såg jag en jädrigt kul grej. Det är en CD som inte har funnits på Spotify tidigare, eller förlåt, en streaming. Är det inte, det här är ju inte public service.
Nej, du säger vad du vill.
Vi finns ju på Spotify.
Och den kan jag verkligen rekommendera alla att lyssna på. Det är Dolly Partons bluegrass-skiva Little Sparrow. Satan i gatan vad bra den är.
Okay.
Det är som hon brukar säga, bluegrass is just like country, it's just double the fun, triple the speed and half the money. Och det märks, hon tar så jävla roligt, och den är så bra, titta vad bra den är. Little Sparrow, Dolly Parton. Lyssna. Oj. Alltså vilken musiker hon är. Vilken artist hon är. bluegrass for life just nu i alla fall. Sen imorgon kanske är något annat hiphop. Jag vet inte.
Hiphop.
Vad roligt. Det var ju ett projekt som du drömmer om när det gäller skådespelaryrket. Ja. Ja, men vi går till brödfabriken. Har du något projekt där som
du... men det finns ju massor med kul grejer som man kan göra.
Alltså,
det...
För du gör ju kul grejer redan nu på lördagar.
Men du vet, vi hade ju Thomas von Brömsen som kom och gästade och hade en konsert tillsammans med Jonsens musikkår härom söndagen. Det var så jävla mysigt, så det gav vi blodad tand. Så mer konserter måste vi ha. Det är en perfekt lastbrygga där som man kan ha liksom sommarkonserter, söndagskonserter på bryggan.
Då måste ni ha med Majornas tredje rote.
Ja, vi ska se vad vi kan ha med. Ja. Jag ska inte nämna några artister som jag har varit i kontakt med. Men,
Bruce Springsteen, Lady Gaga.
Ja, men du vet, det roliga är att man får ju kompisar längs med vägen. Mm. Och när jag kommer på sig, men fan, jag ringer den och kollar om den vill och kan. Så bara, ja, det ska vara skitkul. Va? Vill du det? Jag har nästan inga pengar. Det gör inget. Ja, det är klart att inte har betalt. Men
vi har ju pratat om en artist som jag gärna vill ha ut dit. Som
vem var det tänker du på?
Jag skulle gärna vilja komma ut och lyssna på Daniel Lemma hos dig.
Ja, precis.
Mm.
Men nu har ju ni Melodikrysset på lördagar.
Lördagar, Melodikrysset, ja, precis. Ja. Får man låna en radio och så får man en kryssplan.
Jättemysigt.
Ja, det är så jävla mysigt. Ja, det är så,
och så har ni quiz ibland.
Ja, vi brukar köra quiz sista söndagen varje månad. Ja. Kjell Willemsen som håller i krysset. Men då skulle det varit i söndags, alltså dagen efter midsommarafton.
Ja.
Eller dagen efter midsommardagen. Mm. Men det sa vi båda två att nej, vi kör inget quiz. Vi kör två quiz i juli istället.
Jaha, vad roligt.
Så det blir ett sista juli och sen så vet jag inte riktigt när det andra blir. Men någon gång där i mitten på juli måste det bli ett extra quiz. Ja, precis. Mm. Så att, det är roligt att kunna hitta på sånt. Men jag tänker också så här. Alltså, man skulle kunna ha, det måste ju inte vara fullt pådrag att man kör liksom det är musik och det är, man, till exempel tänker ibland man ska säga filosofiska samtal på bryggan. Alltså, det kanske inte drar så mycket folk, men alltså, sitta och prata med, det behöver inte vara filosofiska samtal, men jag menar som en podd, fast man behöver inte sända skiten.
Nej. En podd fast i verkligheten.
Ja, men precis, men alltså, samtal med människor som det finns så mycket spännande personer. Ursäkta, jag rapade mitt meningen. Det finns så många spännande personer bara i Jonsered. Mm. Du har ju broder Stefan som jag vet inte vad han har för inne i franciskanerklostret till exempel. Det var bara en person jag kom på. Sebastian Brands och hans fantastiska arbete med ungdomarna i Jonsered. Vi har ju liksom, ja men när man pratar om Jonsered och idrott där, då tänker man ju genast på Torbjörn Nilsson. Det finns ju massor med såna här personer bara i Jonsered som skulle vara superspännande att bara ha ett samtal med inför en publik. Sådana grejer till exempel. Men jag menar, man ska ju lösa det också. Det ska ju göras.
Såklart.
Men för att kunna se vilka roliga grejer ni har på gång och vilka uppetider ni har och sånt, då går man in på Instagram,
ja, Instagram. Alltid Instagram. Helst Instagram.
Brödfabriken.
Brödfabriken i Jonsered.
Precis.
Ja. Inte bara Brödfabriken, utan det är ett Brödfabriken i Jonsered. Ja. Precis.
Vad är det första man ska... Alltså, vad skulle du vilja... Vad är ert topp...
Bullarna är vi ju kända för. Mm. Det är ju faktiskt Västsveriges godaste bulle. Och då finns det någon som säger, alltså, jag måste ha en kardemummabulle. Det är det godaste bulle jag ätit i hela mitt liv. Och det fina är att det får vi höra så ofta. Att går det en dag och någon inte säger, det här är fan den godaste kardemummabullen jag ätit i hela mitt liv, då är det en misslyckad dag.
Så, då är det bara att lägga sig.
Ja, då är det bara att lägga sig. Nej, men annars så har vi liksom... Alltså, det är ju ett... Alltså de här biskvierna till exempel som bagarna får fram, olika biskvier. Liksom vi byter ut, gör en sorts biskvier. Det har till exempel varit med saltlakriskola gömma och en chokladsmörkräm och en mörk choklad runt om. Just nu så är det, håll i nu för nu kommer lite franska ord, hasselnötspraliné. Vad är det för något, frågar du? Kul att du frågar! Hasselnötspraliné, det är, kör hasselnötter i mixen länge så att det liksom får, så att det liksom släpper oljan och släpper fett, så det får lite samma konsistens som Nutella ungefär, om du tänker dig. Och så tillför man också florsocker. Det är en praliné. Det är så jävla gott. Och så har de då smaksatt chokladsmörkrämen med det. Och det är den alltså, problemet bara är att när vi kommer ut med biskvierna, så de tar ju slut innan vi liksom ens har fått in dem i monten typ.
Ja.
Så att man får springa och liksom fylla på hela tiden. Så att det, och massarinerna, folk, alltså det är helt sjukt, för de gör så bra grejer, Frida och Charlotta. De är fantastiska, de är helt otroliga, och de gör så goda grejer med så, för det är också det som är grejen. Vi ligger ju mitt ute ingenstans. Hade vi inte haft riktigt, riktigt bra grejer, då hade vi aldrig varit där vi är idag. Mm. Aldrig någonsin. Mm. Så att liksom, det är superviktigt att mackorna håller absolut högsta kvalitet. Eller ja, jag menar, det är ju inte Guide Michelin vi pratar. Men liksom, det är riktigt jävla goda mackor som jag snickrar ihop då. Mm. Bröden är toppklass, bullarna är kanon. Browniesarna, du vet, moroskakorna, allt det där göttiga, det är så jävla, håller så hög kvalitet, och det kan jag säga med stolt rak rygg, utan att liksom känna att man håller på att sälja ut sig, för ingenting som är dåligt får lov att komma över disken. Och har vi provsmakat någonting och det inte håller måttet, då kan vi inte sälja det.
Och väldigt gott kaffe.
Ja, alltså det roliga, vi har ju mycket som är så här närodlat, höll jag på att säga, närproducerat. Kaffet rostas ju, kommer ju från Jonstens kafferosteri. Det ligger 20 meter ifrån oss. Kaffet, ja, de har tagit fram ett kaffe bara för oss, som de kallar för Jonstens blandning. Mm. Och det är så jävla gott.
Ja, det är så gott alltså.
Alltså det är 100%. Och en gång så var det var något som inte riktigt var 100 med kaffet. Och det var två kunder som sa, kaffet är inte riktigt bra, jag smakar. Ja, men det är väl bra. Eller ja, det är kanske rätt. Jag tog kontakt med Per som är rostaren. Frågade, har ni ändrat någonting? Nej. Så ringde han tillbaka och sa, jo, det är 10% mindre arabica, eller vad det nu var. Ja, återgå till det gamla receptet, snälla, för att det var perfekt.
Aha.
Mjölken, all mjölk som vi använder, kommer från K-högs gård, alltså granngården. Mm. Det är den vi har i kaffet, det är den vi har i all tillverkning. Det finns ingen anledning att använda något annat mjölk när man har den absolut bästa mjölken precis runt hörnet. Det är gott bara att dricka liksom kallt.
Och jag tycker det är fantastiskt när man väljer allt som är
nära. Ja, men vi försöker verkligen. Jag menar, vi har ju sån alkoholfri öl och folköl så där, som vi säljer. Det kommer från Poppel som görs, som är runt hörnet. Så att så mycket som möjligt, så nära det går.
Så härligt att höra.
Och så måste det vara bra grejer. Ja. Det är inte bara nära, det måste vara bra också.
Ja, såklart det måste vara. Men ni hör ju, alla måste dit. Mm. Man måste till brödfabriken. Vi har ju redan varit där och vi kommer att gå dit mer gånger.
Självklart.
Absolut. Ja. Jag tar med min familj emellanåt och åker dit.
Ja. Stämningen är fantastisk.
Ja, det är jättemysigt.
Ja, men det är ju det. Det är det som är så roligt. Ja. Och jag menar inte att vi skapar någon särskilt god stämning, även om vi gör det.
Ja.
Så är liksom, gästerna är alltid på gott humör. Och förut när vi hade långa köer, det har vi liksom avhjälpt nu. Mm. Genom olika insatser. Mm. Flera kassor och sådär. Så sa han så här, vanligtvis gillar inte jag köer, men det här är ta med fan Sveriges trevligaste kö. Ja, vad roligt att höra. Men som sagt, nu har vi avhjälpt den här jävla köerna.
Så vill ni köa?
Nej, vi har ju inte de där långa köerna längre, säger jag.
Goda bullar,
men de trevliga, goda
kaffe.
Ja,
vi är så tacksamma för att vi har fått sitta här med dig idag. Jättehärligt.
Tack så mycket, det var roligt att komma hit.
Ja,
mega tack, och vi kommer säkert återkomma och be dig komma tillbaka.
Ja, är så välkomna, får jag med mig en bulla. Men det kan jag inte göra, jag kan inte ta med en bulla, för jag kan ju bara komma på måndagar och då är det ju stängt.
Ja, men vi kan ju också komma till dig.
Ja, vi kommer till dig.
Ja, men när menar ni att jag skulle ha tid att prata med er?
Ja, men vi springer efter dig och...
Ja, då får ni fan springa efter.
Eller också, nej men jag hoppar upp på ryggen och så håller jag micken under.
Det tycker jag ändå kan vara värt att filma. Jag ser fram emot det.
Det här kan bli det blir våran
YouTube-satsning. Vi ses en måndag. Det känns som att det är enklare. Ja. Ja, tack så mycket för att vi kom hit.
Ja, tack snälla Erik. Det var jätteroligt.
Och tack alla ni som har lyssnat. Hoppas att ni har haft en trevlig tid, för det har vi verkligen haft. Och puss och kram, så hörs vi snart igen.
Jag kan också säga så här bara. För de som förstod referensen Hitler, Jesus och Louis Pasteur, så får ni gärna skicka ett meddelande till Brofabriken i Jonsered på Insta.
Ja.
För ni hängde med på den referensen, va?
Inte alls.
Nej.
Okej, bra. Då kan vi ut den.
Puss och kram på er så länge. Ha det bra.
Eller om det var tomten Jesus och Louis Pasteur.
Ja,
det var nog.